En podcast från Aftonbladet.
Hur många konsulttimmar kan skattebetalarna hosta upp för statsministerns kuddar innan skattebetalarna börjar sura? Ja, den typen av frågor vill Ulf Kristersson inte behöva ställa eller besvara så här med 20 veckor kvar till valet. Och ändå står han där i skuggan av lite färska rubriker kring inredningen i Sagerska. Vad tecknar såna här avslöjanden för bild av moderatledaren? Och hjälps eller skälps partiet av att entreprenören Isabella Löwengrip gett sig in i valdebatten genom att hävda att kvinnor inte fattar hur man driver en regering? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och vid bordet idag finns
Myra Avade
och Viktor Stenqvist.
Du har jättebråttom för du ska iväg till en presskonferens som Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson ska ha idag klockan 11.30. Vi får väl se vad som händer på den, det vet vi inte i inspelande stund. Vi har ganska mycket att avhandla idag och vi ska börja med att kort konstatera att låsningen i regeringsalternativet till vänster i politiken blivit värre efter helgen som gått. Det är inte ens en låsning, det är ett ogenomträngligt bankvalv nu när Vänsterpartiet på sin kongress klubbat igenom att de kommer att kräva en plats i regeringen om de rödgröna vinner valet. Ingen nytt, men nu finns det liksom ett klubbande my, du var ju där i Örebro. Mm. Hur eniga var de kring den här illröda linjen?
Ja, men det vet vi faktiskt inte, för de lyckades ju inte få till en votering, så att det finns liksom inga siffror på vad det här den här röda linjen har för stöd eller inte för stöd.
Vadå lyckades inte få till en votering? Kan behöver de inte räkna?
Nej, men så här funkar det, att man behöver samla ett antal motröster för att få ha en votering. Alltså motröster, alltså stöd till något av de andra förslagen, alltså att inte ha en sån röd linje. Och då behövde man ha 23 röster för att göra det, och de fick ihop 22. Så de föll på sin röda linje där. Och det, så det blev bara acklamation. Och jag vet att för alla som inte alls intresserar sig för föreningsliv, vilket är jag bland annat egentligen, så är det ju bara att man säger så här: ska vi rösta för detta? Så säger alla så här, ja, så klubbar man det. Så då vet man inte egentligen hur exakt stödet ser ut för det här. Men det gick ju igenom. Och sen var det ju en väldigt lång debatt innan som handlade om de ska vara med och regera eller inte. Vilket också kändes som att de hade missförstått vad saken handlade om lite.
Förlåt, men är jag korkad här? Men innebär inte det att motståndet var väldigt litet då? Stödet måste anses vara väldigt stort.
Nej, men just det var ganska litet, men man vet inte exakt hur stort det var.
Okej. Men det vi vet är i alla fall att klossen mot ett vänsterparti i regeringen finns framförallt då i Centerpartiet. Och de kommer väl ändå absolut inte vika ner sig, eller finns det någon öppning? Jag läste en text från en kollega till oss där det stod någonting om ett budgetsamarbete som kanske var möjligt. Hur ska vi tolka det senaste som Elisabeth Hallqvist säger?
Ja, kollegan Viktor.
Ja, men det här är lite intressant, för att det här hade vi två motpoler. Vi hade en semantisk diskussion på redaktionen efter att vi träffade
helt enkelt Elisabeth Hallqvist.
Och redaktionen i fråga här är jag och Viktor.
Ja, och Oshinkantvel måste vi ändå föra in i sammanhanget. Mm-hmm. För att det var en så kallad kaffe-fika-träff med Elisabeth Tandqvist med riksdagsjournalisterna. Och där det är liksom lite mer informell sit-down där hon får berätta, man får ställa frågor och hon får liksom hålla en allmän brief. Sådär.
Precis. En runda tills lyssnare är bekanta med den här typen av kaffeträff.
Men det kanske finns nytillkomna lyssnare.
Absolut, det var jättebra att du förklarade.
Och då kom frågan upp bland annat hur skulle Centerpartiet ställa sig till att regera med till exempel Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men med stöd från Vänsterpartiet som ett stödparti. Då säger Tandqvist att jag kan inte svara på den frågan för vi har inte tagit något partibeslut på det. Så jag vet inte, jag kan inte svara på den frågan om vi skulle kunna tänka oss att regera med Vänsterpartiet som stödparti. Och då tolkade jag och även Oshinkantvel, för han skrev en text på det, som att här var det dörr på glänt. Medan My tycker att nej, här var ingen dörr på glänt, här var fortfarande en stängd dörr. Fast till den frågan så var den stängd? Hon säger, jag vet inte. Svaret är egentligen, jag vet inte.
Jag sa inte att den var stängd, jag sa bara så här, de har inte tagit ett beslut. Och det betyder att de har inte tagit något beslut. Det betyder inte att de har öppnat dörren för ett budgetsamarbete med
Men jag sa inte att den är öppen, utan på glänt.
Nu...
Är den på glänt eller är den stängd?
Vet du vad jag säger?
Semantik här.
Clickbait, ja, det är den ni sysslar med.
Kanske lite, men det är också en väldigt spännande diskussion. Sen pratade jag med Nooshi Dadgostar. Hon sa bara, nej.
Angående budgetsamarbete.
Angående att vara ett stödparti. Och det är ju där beslutet.
Ja, det är ju det de har tagit beslut om.
Ja, de ska inte vara ett stödparti. Men det var ju ändå intressant att höra vad Tan Ringqvist sa om samma liksom, hypotetiska situation. Och där sa hon vet inte.
Är det bara jag som får migränkänningar av alla de här lösa trådarna fram och tillbaka? Ja, öppna dörrar och stängda dörrar.
Alltså det är ju lösa trådar eftersom det inte riktigt går ihop. Eftersom hennes argument för att inte samarbeta med Vänsterpartiet är den ekonomiska politiken. Och...
Men i budgetsamarbete.
Om man har ett budgetsamarbete så är det ju en liksom förhandling om den ekonomiska politiken. Det spelar ju ingen roll om det är en budgetförhandling inom en regering eller om det är en budgetförhandling med ett stödparti. Och det var ju väldigt märkligt att hon inte ens hade funderat över den här frågan.
Elisabeth Lindqvist.
Ja, hur man ska ställa sig. Eller att Centerpartiet har gjort det. Hon är ju... Centerpartiet är ju liksom lite mer än en partiledare. Egentligen, det handlar ju om liksom hur partitoppen inte har funderat över det här. Och vad hon sa var att vi måste gå tillbaka till partistyrelsen då och ta beslut kring den här frågan. Och då frågade vi också, och behöver ni göra det då före valet? Hon bara, nej.
Nej.
Så de behöver inte heller då ta ställning, tycker hon. De tycker inte att de behöver ta ställning i särskilt mycket saker. Det kan man inte säga.
Men blev hon ställd av frågan? Var det som att hon... inte hade räknat med att få den eller som att hon verkligen inte hade funderat ut ett svar eller det kan ju inte vara första gången de överhuvudtaget diskuterar det här internt hur de ska göra med ett eventuellt stödparti i Vänsterpartiet.
Men det konstiga var väl att det kändes lite så, som att de inte hade diskuterat det här internt.
Men som att hon inte hade tänkt tanken själv.
Nej. Hade hon flanellskjorta på sig?
Ja, det hade hon.
Okej, jag vill bara kolla. Hur mycket skrockar Tidasidan nu då åt vänsterns bankvalvslåsning och de här öppna / stängda dörrarna och...
Det är bara att gå in på Ebba Buschs Instagram och se hur mycket de skrockar. De älskar this shit.
Med all rätt.
På ny nivå.
Med all rätt.
Ja, och det kan vi väl se som ett järtecken på att det här kommer ju vara det kommer ju pågå såklart hela valrörelsen. Just den här det kommer ju vara Tidösidans absolut största slagträ och det finns ju inte någonting som tyder på att det här är något som Magdalena Andersson kommer att lösa upp heller under valrörelsen. Det verkar inte som att de har något stort intresse av det heller. Så att det kommer bli uttjatat, men det kommer vevas.
Men det finns ju en ständigt ökande irritation inom Socialdemokraterna också, Vänsterpartiet, att de är liksom så här tjuriga kring den här frågan. Och det var de ju verkligen på den här kongressen. Det var ju väldigt mycket, de var väldigt sura på Socialdemokraterna. De målade sig upp som nästan motståndare och fiender i de här debatterna som var på kongressen. Och sen så var det ju väldigt mycket, men varför ska inte vi få sitta i en regering? Varför ska inte vi få säga det?
Sa de exakt så med den tonen?
Ja, eller? Ungefär så med den tonen sa de. Och att de tyckte att det fanns liksom en orkestrerad attack på Vänsterpartiet från Socialdemokraterna. Som då handlar om att man försöker underminera Vänsterpartiet. Och det är deras känsla.
Jag vill bara påminna Vänsterpartiet om att de har inga andra alternativ. Så det är kanske bättre att bara suck it up.
Jag tyckte just att det var väldigt roligt den här debatten. När man väl började inse vad det var de pratade om. När de började säga så här, det kommer vara bättre om vi sitter i en regering. Man bara, men men det tycker väl ändå alla här inne. Och det var också någon som gick upp och sa så här, varför pratar vi om detta?
Nej, men
och då, man kände verkligen med Anders då, varför pratar vi om detta? Vi beslutade ju för 2 år sedan att vi ska liksom kämpa för att få sitta i en regering.
Mm. Vem är Anders?
Ja, det var han som sa det i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag kommer bara ihåg förnamnet.
Jag kände
väldigt starkt med Anders i det ögonblicket, för det hade liksom pågått ganska länge den här debatten om att de försöker argumentera för sig själva att det är en bra idé att sitta i en regering, som om det inte fanns en verklighet utanför Vänsterpartiet.
Kämpa, Anders.
Och sen, Vänsterpartiet har ju investerat väldigt mycket i den här frågan. De har ju liksom haft regeringsskolor för sina, för sina partimedlemmar. Jag vet inte hur många det var, 50-60 personer som hade gått i regeringsskola med Carl Bildt, Anders Borg och Mona Sahlin, där de fick lära sig liksom hur man agerar i en regering och hur det går till. Och liksom så här. de kan inte bara släppa det nu.
Nej.
De har investerat för mycket, inte bara liksom i regeringsskolor, utan prestigen de har investerat i det här är ju enorm.
Gud, tänk om nu den rödgröna sidan vinner. Vi kommer alltså inte ha en regering på flera år. Nej. Det är den bilden jag får framför mig nu. Alltså. Ja, det är det scenariot
och det är väl
vi ser.
Det som den andra sidan, regeringssidan, verkligen vill att du ska känna också. Ja.
Det är ju därför den här podden heter som den gör. En runda till, en talmansrunda till. God knows hur många vi kan få i år.
Fast man vet ju att det ändå på de flesta sätt kommer att gå och lösa ut saker. Det som Nooshi Dadgostar pratar om och som gav mig kalla kårar, det var ju det här med att man måste ju ha en majoritet för sin ekonomiska politik. För då fick jag en sån här 2018-2022 känsla i ryggraden. Där det var kul och intressant, men det var ju liksom totalt kaotiskt i politiken. Och politiken tjänar inte heller på det, för att liksom politikerföraktet är ju ett problem. Och det växer ju när det verkar som att politiker bara sysslar med spel och inte får igenom sin politik.
Sen kanske snart kommer det bli dags att börja rikta frågorna mot Tanja Linkvist om hon kan tänka sig vara ett stödparti för en SMPV-regering. Kanske det som börjar kommer vara det troligaste alternativet när man närmar sig val. Hur osannolikt det låter idag. Men
det är väldigt mycket som låter väldigt osannolikt för väldigt många.
Men kanske knö in marknadshyror, så kanske möjligheterna finns.
Eller in med Kristdemokraterna nu, som jag har läst mycket om i veckan, att kanske det kan bli så att Ebba Busch ändå går över till andra sidan.
Men Centerpartiet är ju ett av, ändå nu känns det som snart få partier som säger att de inte måste sitta i en regering, att de kan ha andra samarbetsformer också. Det känns ju ändå som en liten frisk fläkt.
Ja.
Vi har ju alla här inne tagit del av Expressens avslöjande om hur Sagerska palatset inreds och hur mycket det har kostat oss skattebetalare. För att göra en kort sammanfattning så handlar det om att Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed anpassat sin tjänstebostad efter tycke och smak genom att anlita konsulter. De här konsulterna tar över 1 000 kronor i timmen för att fixa fram mattor och lampor och kuddar och bröd, spadar och vad det nu är som efterfrågas i det här hemmet. Till exempel blev slutpriset för en köksmatta som kostade 7 400 kronor totalt 27 400 kronor eftersom inredningsarkitekternas arbete för att fixa fram mattan tog 19 timmar. Till och med jag som är dålig på matematik kan säga att det här låter inte som en jättebra deal. Hur vasst tyckte du att det här avslöjandet var, My?
Jag får bara säga en sak om beskrivningen. Och det är ju att det är ju Statens fastighetsverk som är de som anlitar konsulterna. Det är inte Patrik Kristersson Ed som anlitar konsulterna, utan det finns liksom ett avtal med regeringskansliet och Statens fastighetsverk som då äger de här fastigheterna. Att det finns liksom en konsult som ska in så fort man ska köpa in någonting.
Men det är Birgitta Ed som vill ha kuddarna.
Exakt. Så det är väl egentligen en del av avslöjandet, att de har ett sånt bizarrt upplägg med verkligen någon slags upphandling där inredningskonsulter mjölkar staten på skattepengar också. Ja. Men och sen andra sidan som var otroligt också. Otroligt avslöjande av Mattias Karlsson på Expressen. Jag har satt klistrad från första till sista ord. Det är ju den här inredningsglädjen.
Ja, mejlen från Birgitta Ed.
Som finns hos Birgitta Ed till fastigheter där hon ju för övrigt inte bor jättemycket eftersom hon bor i Strängnäs i deras nyinköpta hus där.
Det är ändå jätteviktigt att lamporna ska inte se ut som någonting från ett 80-talshotell eller vad det var nu vad hon skrev.
Allting kommer ju tillbaka. Har hon inte sett? Har hon bara låtit det vara så hade det här blivit värsta liksom inneinredningen om 10 år.
Och fast hon vet kanske att hon inte kommer sitta där i 10 år i och för sig. Om vi nu ska vara såna. Och vet att det kan bli redan i höst som hon får lämna Sagerska. Så kan det ju bli. Men Kristersson har ju sedan tidigare blivit uppmärksammad för dyra inköp till hemmen. Så det här avslöjandet var ju liksom, vad ska man säga, det kom i en liten linje av sådana här avslöjanden. Det har varit mycket skriverier om möbler från Svenskt Tenn. Och så framförallt ett riktigt lyxgym till bostaden på Harpsund som Aftonbladet kunde avslöja för några år sedan. Men också då för att Kristersson har upplåtit just Harpsund för fester som hans barn har haft.
Han har också byggt ett gym i Sagerska.
Du ser. Men då är min fråga, bryr sig väljarna om sånt här, Viktor?
Ja, det tror jag. Jag tror det sticker i ögonen på folk speciellt. För mig sticker ögonen på att det tar 19 timmar att ta fram en sån underwhelming grön matta. Har ni sett den där mattan? Det är verkligen bara en vanlig grön matta. Men alltså, det här är det ju liksom för att parafrasera en gammal Hassal från som film. Det är inte pengarna, det är principen.
Ja.
Skattemedel ska inte användas på ett sätt som kan anses vara slösaktigt. Och sen kanske det är liksom Statens fastighetsverk som har liksom, som inte har anlitat konsulter som är tillräckligt som inte sköter det på ett tillräckligt snyggt sätt. För här kan man ju verkligen se att här är det någon som passar på att saltar fakturorna. Det är så himla uppenbart. Men det är klart att det färgar ju över sig på statsministern och statsministerfrun när man ser Birgitta Eds mejl. Så är klart och tydligt kommer kräva och vilja ha olika saker. Och så här. Så att jag tror absolut att det är något som sticker i ögonen på vanligt folk.
Man får inte bilden av någon som nöjer sig.
Nej.
Dessutom ett nytt köksbord som var för högt så att de fick skicka in det och såga av benen. Nej, så att det blev kortare.
Ja, det är för bra. Det är för bra. Vad tycker Moderaterna då, My, om den här bilden av Kristersson som en man som älskar dyra kuddar och låter skattebetalarna betala för dem?
Ja, de hatar ju det. Och det är väldigt problematiskt. De hade ju liksom hoppats slippa fler sådana här grejer. Du gjorde ju en ganska bra lista där på vad som har hänt under den här mandatperioden. Och det är ju inte bra för imagen. Att det verkar som att de har dåligt omdöme när det kommer till att använda andras pengar, alltså skattebetalarnas pengar. Det är ju en bild som Moderater vet finns kring Moderaterna, man har gjort analyser om det. Och man jobbar liksom jättehårt för att bli av med det. Och ett sånt arbete tar lång tid, men det kan ju raseras väldigt snabbt när det kommer den här typen av avslöjanden.
Hur krishanterar partiet det här senaste avslöjandet, Viktor? Känner de sig manade att krishantera överhuvudtaget?
Nej, men det är väl lite som vanligt när det kommer till såna här grejer, att själva storyn kommenteras inte alls av Birgitta Ed och Ulf Kristersson, de avböjer att kommentera, och sen i ett senare skede så skickar man fram någon, jag tror det är någon statssekreterare som får kommentera det till slut och sen lägga sig lite platt och tycka att ja, nej, det här såg ju inte snyggt ut, jag kan hålla med om, så att man gör någon så här halvpudel. Jag väntar bara på att Birgitta Ed kommer skriva ett argt Facebook-inlägg om själva publiceringen snart.
Ja, så kan det bli. Men varför är det så viktigt för det här paret att ha dyra, tjusiga kuddar då?
Nej, men grejen är att det som hela tiden kommer tillbaka i de här avslöjanden, det är ju att, som man också pratar om kring det här med Henrik Landerholm, att bara för att det är lagligt så är det kanske inte moraliskt riktigt att göra det. Och det finns så himla många delar här som landar på den platsen. Bland annat av med att upplåta Harpsund till sina barn. Även om man kanske får göra det, så kanske det liksom inte är rimligt att göra det. Alltså, allting kokar ju ner till någon slags omdöme. Och jag vet inte om de tycker det är viktigare än andra människor att ha det fint omkring sig. Skillnaden här är ju att det här är inte deras bostäder. Det här är ju en bostad som kommer med ett ämbete och som är tillfälligt. Och det är väl säkert jättekul att inreda det med jättedyra grejer som man inte själv betalar för. Och sen är det väl också så här, vad är bilden av en politiker, vad ska de syssla med? Och det här kanske inte heller är det som man tänker i en sån orolig värld som ett statsministerpar ska syssla med. Sen så får man väl säga att det är ju inte Ulf Kristersson som engagerar sig jättemycket i de här kuddarna, dukarna, textilierna, konstverk med mat.
Alltså knäckebröd.
Det var jättemycket, det var ganska mycket prydnadssaker, typ så här planscher, skulpturer, annat. Allt med mattema.
Oj, intressant. Men han engagerar sig i gymmet, å andra sidan. Det ska vara dyra hantlar och vad man nu använder.
Men en statsminister kan väl få tid att träna i alla fall i hemmet. Det
kan du tycka.
Kan jag tycka.
Ja. Men det här med att dra åt sig fördelar överlag, det är liksom ett väldigt känsligt ämne för politiker. Inte så konstigt kanske. Inte bara vad det gäller materiella saker, utan också vad gäller nepotism. Och där har ju Anna Kinberg Batras vänskapsrekryteringar varit hett rubrikstoff förstås. Men också turna kring den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm, som ju var Kristerssons bästis och fick det här toppjobbet.
Kanske fortfarande är. Det vet vi ju inte riktigt.
Att han är bästis.
Ja, de, det har är ju, de har ju varit bästis sedan barndomen. Så ja. Jag tänker det är inte någonting man bara släpper.
Nej, nej, men jag menar han var bästis när han fick jobbet. Absolut. Han är säkert fortfarande bästis. Mm. Men är det här ett djupare problem för Moderaterna än vad man kanske kan tro mig? Eller är det här egentligen bara så det är när man får makt? Den korrumperar, det är så här det blir. Kan vi verkligen peka ut Moderaterna som någon slags, vad ska man säga, ägare här?
Ja, men alltså det är ju ett problem. Det hade varit ett problem för alla partier, men nu är det ju Moderaterna som sysslar med detta just nu för att de har den här positionen.
Ja, men är det just, ska vi liksom skylla just på dem? Är de värre än någon annan?
Nej, utan problemet är väl, eller nej, det vet jag inte. Jag har inte gjort en jämförelse, men
problemet har du inte gjort det?
Men problemet är väl att det finns en bild av att de är så här. Mm. Och som jag var inne på innan, det är ju någonting som man vet är ett problem. Ett problem hos väljare, och särskilt då om man ska in i en valrörelse nu, så är det ju inte alls bra att ha den här typen av avslöjanden som förstärker bilden, alltså den negativa bilden av vad en moderat är. Dessutom, förutom det här, så har det också den senaste veckan dykt upp lite andra problem i form av Isabella Löwengrip för Moderaterna.
Det står ju här i mitt manus att vi ska prata om Isabella Löwengrip, så det är bara att köra på.
Det har ju varit väldigt uppmärksammat, en intervju hon gjorde i Dagens Nyheter. Och det hon spär ju också på, den här bilden av vad en moderat är och inte är. Och en bild som man har försökt ändra.
Vi ska faktiskt lyssna på den här intervjun då som influensen och entreprenören Isabella Löwengrip gjorde då med Dagens Nyheter. Kommer här.
Moderaterna behöver locka fler kvinnor just för att vi har sett att Moderaterna har ett tapp. Att det är många kvinnor som inte röstar på Moderaterna. Det största problemet är just samarbetet med Sverigedemokraterna. Man måste få kvinnor att förstå hur man driver en regering. Att Moderaterna har inte 51%, ingen har 51%, vilket innebär att man måste samarbeta i en regering. Så det är viktigt, tycker jag, att man får fram den riktiga politiken och på så sätt öka förtroende. För politiken finns, den lilla kvinnorna.
Okej, så Moderaternas nya självutnämnda valarbetare tror inte att kvinnor vet hur en regering fungerar. Jag har sett att hon har försökt linda in det här uttalandet lite i efterhand, men
linda in det med att kvinnor är mer känslostyrda.
Ja, just det.
Känslan tar över och sätter stopp, säger hon.
Jag känner hela tiden med allting jag gör. Jag tänker ta ett rationellt beslut, men sen så vad kommer?
Det är därför jag alltid behövs en man i den här podden, så att det inte bara liksom är känslorna all over the place. Nej. Någon som kan liksom faktiskt resonera.
Borde vi ens få röst? Frågan. Well,
det är en fråga många ställt sig.
Exakt. Men alltså, hur mycket av en otjänst gjorde hon Moderaterna här med? Vad tyckte de om den här intervjun?
Jättestor. Mm. En fruktansvärd otjänst. Alltså, det är ju ändå snart 20 års, eller det kanske till och med är 20 års jubileum på det här med att Moderaterna hade haft pärlhalsbandförbud. Och det kan man ju skratta åt i sig, men det handlade ju om att man på 00-talet då ville ändra bilden av moderater, vad de är för någonting, och att de kan vara ett parti för alla.
Just därför kanske man inte borde handla på Svenskt Tenn, men det är en parentes i sammanhanget.
Ja, det är i och för sig, det älskar ju offentliga miljöer i Sverige att göra, och med all rätt, det är ju väldigt,
jag älskar Svenskt Tenn.
Det är underbart. Men nu har ju Isabella Löwengrip liksom raserat det här arbetet de hållit på med jättelänge på bara en intervju. Och dessutom också, alltså hon säger då att hon är valarbetare för det här med att vinna kvinnor tillbaka till Moderaterna. Ett stort problem för Moderaterna. Och för alla partier, de vet att kvinnor röstar i det polariserade landskapet, röstar mer vänster, och de borgerliga partierna vill liksom göra sitt bästa nu för att också ha en borgerlig politik för kvinnor. Och då att säga att kvinnor inte riktigt
förstår.
Jag vet liksom inte riktigt om det är rätt väg.
Och det är inte bara i en intervju, när vår kollega Anna Sjögren följer upp det, som vi, det första citatet vi nämnde var ju från Aftonbladets intervju med Isabel, när hon ska förklara sig.
Och då, det med känslorna.
Då säger exakt, och då hon försöker förklara att ja, men man vet hur jag gör i praktiken. Det jag försöker förklara är att vi har, inte alla, men väldigt många kvinnor som röstar mer emotionellt än strategiskt. Och sen fortsätter hon på den linjen. Mm. Som att kvinnor är hysterikor som
Gräver sig längre ner i
håret. Ja, men alltså, när hon försöker förklara så fortsätter hon ju bara inpränta samma bild. Så att hennes förklaring, alltså, ja, med sådana vänner behöver väl Moderaterna inga fiender om man ska försöka locka kvinnliga väljare.
Nej. Men Isabella Löwengrip sa också att kvinnorna gillar politiken som partiet för, som Moderaterna för då. Alltså det är inte problemet enligt henne. Och då undrar jag, vad ger du för den analysen, My? Är det så? De gillar politiken. Det är bara andra grejer som står i vägen.
Men jag tror inte kvinnor har någonting emot politiken. Alltså kvinnor vill också ha trygghet och kvinnor vill ju också, tycker det är viktigt med försvaret, men de tycker inte det är lika viktigt som män tycker. Och Moderaterna har bara pratat om de här frågorna ganska många år nu. Och de har inte pratat om sådana frågor som kvinnor, när man gör mätningar, tycker är mer intressanta och viktigare, vilket liksom är det mer nära, typ så skola, vård, omsorg. Alltså det går ju liksom inte att komma ifrån. Så att jag tror inte att det handlar om att de inte gillar politiken, utan jag tror att det handlar om att man fokuserar på ett sätt som kvinnor inte riktigt bryr sig om. Men sen är det väl också så här att det spelar ingen roll vad Moderaterna har för politik. Alltså problemet för Moderaterna, varför man väljer bort dem, varför kvinnor väljer bort dem, handlar om samarbetet med Sverigedemokraterna. Man gillar inte det, man har en mer liberal syn på politiken än det håll som Moderaterna just nu har gått i, som är liksom mer åt det konservativa hållet och samarbetet med Sverigedemokraterna. Så det spelar ju ingen roll vad politiken innehåller, eftersom det är det här som är det stora problemet för de kvinnliga väljarna.
Hur mår Moderaterna annars just nu då, skulle ni säga?
Så där. Alltså de har ju inte heller en opinion som går deras väg. Och det har ju också visat i de mätningar som har varit sen det här beskedet då, att de kommer att sitta i en regering med Sverigedemokraterna om det blir aktuellt. Och att, men det är att Ulf Kristersson som är statsministerkandidaten, det har ju inte lyft dem i opinionen. Tvärtom så verkar ju folk tycka att det liksom inte är ett jättestrategiskt beslut om Moderaterna att ta. Så vi får väl, det återstår väl att se, men det här är ju inte ett parti som har det bra. Man kan liksom sminka över det lite med att vara statsminister och justitieminister, utrikesminister och finansminister.
Att man får hålla alla coola presskonferenser.
Exakt, men under ytan där så är det här ju inte ett parti som mår jättebra. De skulle verkligen behöva göra någonting åt liksom riktningen för Moderaterna.
Men Benjamin Dosa mår bra, va?
Ja, men jo, han mår väl
alltid bra. Han mår alltid bra. Hörrni, en konsekvens av att det är valår och valvår är ju att partiledarna ställer upp på allt. Och då menar jag verkligen allt. Det är rena rama cirkusapa-säsongen med tv-program och landsturnéer och poddmedverkande och sociala medier karuseller. Mest uppmärksammat senaste tiden är Liberalernas Simona Mohamsons allmänbildningsmagplask i SVTs nya format Fördomsshowen, där partiledarna ska konfronteras med olika fördomar av programledaren Emil Persson. Han har ju en podd som heter Fördomspodden, om ni inte kände till det sen innan. Det här är liksom ett tv-format i samma anda. Och vi ska lyssna på ett litet utdrag hur det lät när Simona Mohamsson var med.
Du minns aldrig om Desmond Tutu var ond eller god?
Den, ja. Du tänker att jag var dålig på historia.
Ond eller god?
Ond.
God. Du kan gå fel med 10 000 år på frågan om när Vasaskeppet sjösattes.
Ja, som sagt, alltså historia var inte min starkaste sida.
Nej.
Det var det och redskapen.
Du kan inte Sveriges grundlagar.
Du tänker att...
Jag tänker exakt det.
Ja, du tänker exakt det. Och du tänker att jag inte kan dem.
Ja, precis.
Ja, kanske borde varit med i ett så här liksom, medborgarskapstest.
Kan du dem?
Men jag skulle nog ändå kunna sätta majoriteten av dem.
Mm, på törra.
Tryckfrihetsförordningen.
Ja.
Yttrandefrihet. Sen har vi ju såklart det som gör att vi har vår fantastiska monarki.
Mm.
Och sen har vi några till.
Du vet inte vad ett hektar är.
Det är en bra... Nej, jag skulle nog inte kunna liksom köpa ett hektar med gott samvete.
Ja, det här har ju valsats runt sen det sändes och många raljerade naturligtvis kring det faktum att det var just utbildningsministern som visade sig vara så obildad, om man får använda det ordet. Bryr sig väljarna om det här, tror ni? Att Simona Mohansson har klurigheter med hektar, Vasaskepp, Desmond Tutu, grundlagarna, var det något mer?
Alltså jag tror att de bryr sig om det, eftersom särskilt de kvinnliga väljarna, eftersom de röstar så mycket med sina känslor.
Just det, just det. De ser det och bara, nej.
Jag känner.
Nej, men visst noterar man det här?
Ja, absolut.
Men är det viktigt? Tycker folk att det är viktigt?
Jag tror i förlängningen så tror jag inte det. Jag tror att det blir viktigt om man redan hade en dålig känsla, om man kan förstärka den på något sätt. Men jag tror inte det är viktigt om man gillar någon eller gillar någons politik. Då tror inte jag att det här är avgörande.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att för ett parti som ändå inte har medvinden så hade det säkert stärkt dem om hon hade liksom briljerat.
Mm.
Så att det var inte bra.
Nej, det var inte bra.
Och om man lyssnar på oss nu i helgen, då har ju Ebba Busch också varit med och förmodligen havererat en del när det kommer till faktafrågor också.
Ja. Så att, det ska bli jättespännande att se faktiskt när Ebba Busch är med. Jag tror i och för sig att hon kan hantera nederlaget lite bättre möjligen. Alltså lite mer van vid den typen av att liksom...
Hon är van vid nederlag. Jag vet inte riktigt om jag skulle hålla med.
Vi ska inte glömma van bort hennes bokhaveri i Agenda för väldigt många år sedan. Det var väl inget, jag tror inte hon skulle hålla med att hon hanterade det på ett...
När hon inte visste vem som hade skrivit olika stora typer av svenska klassiker.
Ja,
nej, det var ju väldigt
pinsamt. Selma Lagerlöf och allt vad det var.
Just det. Men varför utsätter man sig så för sånt här då i valtider? Måste de verkligen? Måste de ställa upp? Måste de blotta sina okunskaper på det här sättet?
Nu är det ju liksom mediernas tid när det kommer till politikvärlden, för att det finns ju ingen period i en valcykel som är där partiledare och toppolitiker är så tillgängliga som nu, för att airtime att synas är ju de är desperata av det och av helt naturliga skäl, för att syns man inte så finns man inte.
Man måste alltså riskera att framstå som en
obildad
människa.
Visst, absolut. Men här, man kan ju också liksom gräva guld i sådana här tillfällen och komma fram som en vinnare på andra sidan. Så att de kan inte gärna strunta i att ställa upp på intervjuer, även om det kanske formatet är lite oklart.
Jag tycker ju att det är ett briljant format, vill jag också tillägga. Det är ju tänkt att det ska vara väldigt roligt, men också väldigt blottande.
Och det kan ju inte vara okänt för någon. Flera av de här har ju varit med i Fördomsbåden.
Ja, det får man ju precis. Man får ju anta att de vet vad som krävs av dem, så att säga.
Men det är väl en liten här skärvan hopp som Viktor tog upp här, som gör att de säger ja.
Tänk att om de... det blir jag som blir så där skärmig.
Jag är nästa Lejonkungen.
Ja. Som kommer ut ur det här och bara är folkkär över natt. Mm. Det är ju drömmen för varje politiker. Sen så tror jag också att det handlar ju jättemycket om att de vill nå nya väljargrupper, alltså människor som inte tittar på politik eller tittar på nyheter i vanliga fall, och också att man tänker att det är folkligt, att man liksom plockar ner dem från någon sån här onåbar pedestal och gör dem till människor. Så i och för sig, om man framstår som lite obildad, så är väl det kanske folk lite vet.
Så kan det ju vara. Men det finns ju några skräckexempel ändå på de här liksom, från de här cirkusapesäsongerna som har varit i de senaste valrörelserna. Vi ska tillbaka ganska långt i för sig, när Göran Persson dansade med kossan Doris i SVT:s Abracadabra, kommer ni ihåg
det? Känns ju väldigt milt nu med tanke på allting som de gör nu för tiden.
Extremt,
men det var stort då.
Milt. Vi kan lyssna på en liten snutt. Ja, det här var 2001 och det var ju kul, eftersom man förstod att Göran Persson absolut inte ville dansa med kossan Doris. En skämskuddefavorit är ju när Lars Leijonborg, som då var Folkpartiets ledare, fick den här frågan i programmet Silikon i kanal 5 1998.
När mätte du din snopp senast?
Ja, det var nog rätt många år sedan. Jag har blivit mer självsäker med åren, så jag behöver inte mäta längre.
Rakar du pungen?
Nej.
Vad är det konstigaste stället du har haft sex på?
Nej, men utomhus.
Det här minns ni, va?
Hur kan vi glömma?
Nej, men det kan man inte.
Nej.
Det var också kanske inte konstigt, men det var också någonting som dök upp väldigt mycket när vi satt och tittade på Liberalernas landsmöte, det där havererade landsmötet. Då pratade vi mycket om saker som har havererat för Liberalerna, och då kom det här ju upp osökt som en sak som hade havererat för Liberalerna.
Men jag minns att debatten då var okej, pinsamt, men också så här, han bjöd i alla fall på sig själv.
Mm.
Var det inte ändå lite så? Var man inte också lite snäll? Nej, men tänkte, vad kul att han svarade.
Någonstans är det så här. Det är lika
minns inte.
Med Johan Persson, han fick frågan i Fördomspodden om hur hans camface såg ut. Hur han ser ut när han kommer, helt enkelt. Och om han brukar gråtrunka, alltså grunka. Och då säger han att han inte brukar göra det. Och då skulle jag vilja...
Men var det inte han själv som tog upp gråtrunk?
Var det?
Ja,
i så fall är det.
Det sa Johan Persson nu och inte Göran Persson. Johan Persson. Så vi inte blandar ihop.
Ja. Liberalernas förra partier.
Nej, men för att de pratade ju om någonting att komma hem typ full och ta på sig själv. Ja. Och då sa han någonting om så här, jag har väl aldrig... Det har väl hänt att jag har gråtrunkat, eller sa han inte det? Det var i alla fall ett ord som jag inte visste fanns. Och det kändes väldigt manligt kodat.
Ja.
Det är sånt som kvinnor inte förstår, för vi vet inte hur man bildar regering och vi vet inte hur man gråtrunkar.
Nej.
Jag tycker att det här kan liknas vid, alltså politikerna, det kan vara lite som ens föräldrar. Man vill inte veta vad de gör. Man vill inte veta om de rakar pungen eller hur de håller på eller någonting om deras sexliv överhuvudtaget. För att jag sätter dem i samma kategori. Jag vill inte veta någonting om någon politikers sexliv, för att det är en ick på något vis. Det är, så känner jag i alla fall. Jag tror att ganska många håller med.
Men då ska de ju inte ställa upp i fördomsshowen. Det är ju det som är min poäng.
Man kan bara, som Jan Björklund sa när han var med i Fördomspodden, att nu blev det barnförbjudet. Och så passade han på den frågan. Det gick alldeles utmärkt.
Det är klart att man kan göra så.
Pass. Magdalena Andersson sa pass när hon var med i Fördomspodden. Jag vet inte vad hon kommer säga nu i Fördomsshowen när hon får frågor om hur hennes camface ser ut, men
Gud.
Kanske att SVT har strukit de frågorna den här gången.
Det tror jag inte. Men du säger pass, att man ska säga pass.
Pass, ja. Nu blir det barnförbjudet.
Ja. Är du inne på samma linje, My?
Ja, jag tror också att man måste utgå från att väljare inte vill veta den här faktan om dig.
Och våga säga nej.
Exakt, våga säga nej. Och att de inte kommer att verka mer mänskliga genom att svara på frågor om sex. Det finns andra sätt att verka som en jordnära person på.
Men vad skulle Simona Mohansson ha gjort när han frågade om vad en hektar är?
Det var inte sexfrågor. Det var inte sexfrågor för henne som var problemet.
Men när Emil Persson frågade henne om en hektar, skulle hon bara sagt pass då? Det hade ju inte gått.
Hon skulle bara sagt, jag vet inte, det här med att låtsas eller hoppas att hon skulle kunna säga någonting som skulle kunna låta som att hon visste vad
hon
det var.
Hon tänkte ju febrilt i huvudet.
För problemet var ju inte att hon inte visste hur stor en hektar var. Att det var att hon inte ens visste vad det var, att hon inte visste att det var ett mått.
Det var ett mycket, mycket jobbigt tv-ögonblick.
Det var väldigt jobbigt. Kunde hon ha sagt någonting om att jag vet, eller hon kan inte säga någonting om hon inte vet överhuvudtaget vad det är. Tror ni, menar ni att hon inte överhuvudtaget visste att vi ens pratade om ett mått?
Nej, det var ju så,
det var ju ändå så det uppfattades för den som tittade på det. Och det är ouch.
Det är ouch. Vi går ut med att det är ouch. Det är dags att stänga av mikrofonerna för den här gången så att inte vi ger bort oss mer än vad vi kanske eventuellt redan har gjort. Vi hörs redan på måndag i vår frågepodd En undran till. Och så säger vi tack för idag.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.